konstapel Nusk och det stora upproret. 5 dagar efter hans omdiskuterade disputation fann sig gröt Lars Kvacken Flax, den kontroversiella unge mannen med skära banlonbyxor, under kluriga omständigheter. Efter att onkel Sven Svensson ställt till med sin skabrösa födelsedagsfest med mjukis i utema, hade hans ena fot somnat vid olämpligast tänkbara tillfälle, vilket resulterat i att han oavsiktligen åsamkat onkel Sven oväntat grova sociala blessurer. Icke blott hade hans hund lämnat honom, utan och verkade det inte bättre än att hunden stämt honom inför katapultens näst högsta domstol för framförande av en ålderdomlig variant av när blåbärsröda guldreg välpes utav farfar. Nedslagen och penninglös bröt han samman och stöttes bort av samhället i närmare 3 dagar. När gröt Lars återvände från sin exilkusin, vilken han besökt, hade Sven varit spårlöst bortsprungen och förgäten, och hans grannar ätit alla hans inlagda dadlar. Tyvärr ägde det dessutom rätt att provbora efter olja i sovrummet även efter midnatt, så där Svens säng en gång stod fanns nu en oljeborrningsplattform och 4 underbetalda borrningsinspektörer som gått i strejk. Gröt Lars gick in i fast övertygelse om att medlarna inte förstått inspektörernas prekära läge. Det var inte länge sedan han hört över medlare Hallå där Herbasen lyriskt tala om en vars bombastiskt nutritionära plikt att bidraga till den galopperande utökningen av lönemässigt adekvata principnivåer. I brist på bättre att göra tog emellertid inspektörerna omsorgsfullt avstånd från medlarbudet och kombinerade sitt strejk med kaffepaus i bastun. Detta föranledde att Svens tidigare så blasig attityd vändes till rättfärdig skam, från varandra som han alltfort var. Om jag ordnar schyssta löner, kan vi då inte glömma hela historien? Bad han och där Herbasen och viftade med öronen. Bengaliska tigrar tjänar inte heller så bra, vet du. Storborrningsinspektör Vonogens Untern suckade gråtmilt, hans stora hatt till trots, och sade slämtrian med sikt upp sig och gick ner sig i ett träsk strax utanför Mellerud. Lika bra det, tyckte gamle Bassen och återupptog förhandlingar med borrelia, arbetsgivarnas organisation, vars representanter redan gått hem och begett sig i konkurs. Gröt Lars gick till köket och lagade sig en peruviansk ostfondue och grubblade bekymrat. Vad skulle han göra nu? Beslutsamt sinlade han slant om saken. Krona skulle betyda statarevolution och klave kanske betyder något annat. Gröt Lars skickade en halv spansk undershilling högt upp genom gipsplattorna i taket och väntade tålmodigt medan gipsdammet lade sig. Myntet verkade emellertid inte vilja falla ner igen. Tja, då går jag väl bara upp på övervåningen, tänkte han och glömde bort en våningshusets golvplan. 13 snabba kliv på en steg senare stod han på husets nyasfalterade altan och blickade upp mot en blodgrön himmel. Dundershillingen gav han genast till välgörande ändamål för den händelse att den var värd något. Han hoppade ned sig i tron att han skulle kunna hoppa upp sig igen senare, men landade istället strax bakom den tänkta landningspunkten, där dundershillingen samtidigt gjorde sammalunda. Bäst att gå till stadsstjärnan, för där kunde han ge bort pengen så snart han kontrollerat vilken numismatiker som var mest lättlurad. Apostlahästarna spelade mot tabernakelåsnorna nere på Ångestvallen, ett ökänt tillhåll för mynthandlare av tveksamt slag. Han styrde stegen mot en osedvanligt ful cykel, hans egen, och besteg dess omodernt silversprejade dansadel med ett graciast, EHHHHNNNFFFMMMÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ En vinlig färg i riktning mot arenan med myntet gett fast. På pakethållaren svetsat. Ett vi av galvaniserad näthinna från en gammal dödighet slutade abrupt ett par meter från staten. Ett i cykeln vore bunden med en kätting i en tallmedelstämt värdansk fläskknopp. Gröt Lars och hans stolta fordon kom så att med en redig smäll och präktig ljushov mycket abrupt avsluta sin optimistiska framryckning. En liten bit därifrån stod på passligt två stolta gossar i röda mössor utrustade med propellrar och väntade på någon idiot med makrill i öronen. Gröt Lars stegade morskt fram och sade, hej på er, gossar. Här har ni en redig karl. Är ni möjligen myntsamlare? Gossarna skruvade förelägget på varandra och skrek marschelljäsen i valstakt. utan vidare och helt oförmättet. Gröt Lars såg kisande på de båda och föll in i tredje stämman, för ohövlig för att låta bli. Bakom honom tornade plötsligt en enorm gestalt upp sig, helt klädd i fiskfjäll och korrigerade kvaner. Kvas glög. Den ostade ramlade omkull, men lyckades landa mjukt på Gröt Lars. Efter att ha sovit på stängen i ett sillsalter i de senaste 14 åren, tyckte Gröt Lars breda skuldror likna en obekvämare viloplats. Konstigt nog, fast ändå skönare på något vis. Fiskfjällen hjälpte inte mycket, ej heller öronpropparna av makrill, som fallit ur vid nedslaget. Gossarna tog ett rejält kliv åt sidan för att låta Kvas glög lägga sig mer bekvämt till rätta, men ångrade sig genast, eftersom han lade sig rakt på dem. Alla tre fäktade nu vilt med alarmar, och den de kunde undvara, men inte gav det resultat. Punkt samtidigt, i gurjelistan, var alla gurjer upplistade i bokstavsordning. Kvas glög gäspade först trött, men ändå fokuserat och allvarsamt, och reste till huvudstaden för att lira handboll för skojs skull. Gröt Lars sprang med oroliga steg västerut. Var skulle han få tag i en mynthandlare med tvivelaktiga numismatikkunskaper? Det gick inte riktigt ihop. Spänstigt stövlade han in på detektivaktiebolaget Hej och Hås kontor med fickan full av spunnet navelud och konsulterade detektiv Hej, jag har ett uppdrag åt er. Nästan röt Gröt Lars, vilket nästan fick Hej att ropa på H. Istället ropade H på Hej, Nusk. Kom och lyssna. Nusk, som Hej uppenbarligen kallades, ryckte vingarna av en fluga bara för att visa hur stark han var och svarade H med ett morskt, Nusk. Därav namnet. Detektiv, Nusk, Hej släntrade iväg, lämnande Gröt Lars vid disken i omedelbar nöd av bättre expertis. Hej och H satte sig ner och lyssnade. Inget hördes. Gröt Lars harklade sig och försökte igen. Jo, alltså, jag skulle behöva hjälp att... Tyst. Hysiade H besvär åt punkten. Pinsam tystnad lägrade sig över rummet. Punkt Herbasun vred och vände på situationen. Såväl den ena sidan som den andra och den tredje var precis lika oense, och det föreföll sannolikt att samtliga patter skulle börja strejka såvida inte han hittade en lösning snarast. Kanske kunde han låtsas som om han aldrig ombetts medla i konflikten. Kanske var det bäst att helt sadla om. Han hade alltid känt sig bättre till mods när han flydde scenen till förmån för baren runt kröken, där hans förmåga att uppvigla pöbeln fick fritt spelrum. Nej, nu skiter jag i det här, snyftade han, hivade papiren genom fönstret och följde sedan själv efter. På vägen ner läste han några av inlagorna men förstod inte mycket, men däremot rätt lite. På trottoaren stod en liten Toyota-tönt i vilken han lade tre av sina tår vid landningen, och det andra strax efter densamma, lade han tyst till haschsplatt. Hasch hördes över nejden när han med eftertryck gjorde intryck på nylagd trottoarbetongasfaltslejering, likt de Hollywoodstjärnor han antastat i sin ungdomsdagar efter en runda eller 72. Muttrande reste han sig aldrig mer. Däremot skratande. Därefter vandrade han genom pärleporten, ständöd som den naturligtvis var. Vad gör jag nu? Borrelias representanter kommer om en kvart och jag har inga anställda som vet hur man öppnar ytterdörren. Funderade han ansvarsfullt och stoppade en taxi. I taxin satt hans värsta ovän, hissmontör Johansverker, vars lönbassum råkat bortförhandla. Med ett ljud och liknande handgrepp drog Johansverker levern ur halodär och monterade tillbaka den igen i fungerande skick. Herbasson mådde bättre än någonsin igår, men lillemannen närmade sig däremot för Johansverker. Uppfattig och undernärd, som han var. Halodär såg knappast friskare ut heller, men var ändå i toppform. Den där Gröt Lars kanske vet vad han minns, funderade Halodär. Beslutsamt körde då Johansverker över honom med sin sedvanliga retorik, naturligtvis inte. Du är ju systemtekniker i grunden. Konfunderad likt en döende löneförhandlare med mycket långt kvar att leva gick han att söka Gröt Lars. Han kom till baren, om man dricker kungsvatten, blir man då inlagd på intensivvårdsavdelningen. Ja, Upplyste baten derms mycket bland hopp som grannfrisk och blandade bort sig i vimlet punkten vitt socker lagd på ett brunnslock en halv fjärdingsväg bort orsakad en trafikstockning av sällan skådat slag. Upprörda känslor luftades i kapp med vänligare dylika, knytnävar hyttes hetskt och doften av adrenalin hängde tungt över korsningen. Föraren av den finaste av fem fula 15-mannakipade flodde sig själv i upprörd protest. Nusk såg spektaklet från sitt vanliga krypinne på kontoret. Håk ledde honom ömsint på pinskiv. Gröt Lars muttrade något om Fredrik Nietzsche och hävde upp tjogvis med papper på disken. Jag har antecknat lite grann. Påpekade han högljutt, medan detektiverna spelade in dagens händelser på kassettband. Jag har ett problem. Fortsatte han sedan och stoppade Hayes puls på pinskiv. 10:30, vaknade. Dikterade H. 12:35, skett, fortsatte han. Hej plirade klurigt på sin partner, medan han defibrillerade sig, vad är problemet? Frågade Gröt Lars utan stora förhoppningar. Såväl fråga, som svar fick man lista ut själv, verkade det som, men hej och H hade egna projekt. 13:13, åt en räka, exklamerade hej. Sedan han återfått liv, nästan medelst tusentals kilovolt genom ena bröstvåtan. 14:12, gjorde ingenting. Gröt Lars kände hur situationen började rinna honom ur händerna. Han rusade ut ur kontoret och rakt ned i det öppna hisschaktet ute i hallen. 15:01, och såg upploppsupptakt utanför huset, sade H. Gröt Lars för 17 våningar. På botten av schaktet fanns ett mycket hårt skumgummiberg. Täckt av ejderdun och krossat glas som brann. Som tur eller otur var stod en jättelik skärpning på spel, men Gröt Lars dunsade likväl handlöst i underlaget och rakt igenom golvet punkt när en gammal avdankad medlare steg i något skogen fel och snubblade framför en liten välvillig pöbel var måttet rågat för hans del. Nej. Nu ger jag upp. Revolt. Revolt. Vilka av er ska ansluta er till den store ledaren, det vet mig. För att bringa bättring till icke blott mig, om en så i huvudsak, så till världen, som helhet. Pöbeln kliade sig oengagerat i huvudena och väpade på bältredon. Jag menar att tiden för min raska karriärstegring står i direkt relation till er villighet att lyda mig blint i vad helst jag får för mig. Så, låt oss storma kommunhuset. Med den svaret två egendomliga figurer. Som lojalt ställde kravet att alla närvarande skulle starta ett förbund och utöva påtryckning på arbetsgivaren, Huerbasun, i syfte att bringa dem rättvisa löner och avtalsenliga kakor till kaffet. Det skulle de inte ha gjort om de vetat vad det förde med sig, vilket de inte gjorde. Ej heller Basun var helt på det klara med konsekvenserna. Frånsett de två filrernas snara, hajdå, vilket betyder att de inte tänkte deltaga de svinen. Nedstämd borde man dock icke bli, tänkte Basun Moloket och tog treans spårvagn till riksdagshuset, tätt följd av sin pöbel, fortfarande helt oimponerad. Med dixan i högsta hugg kom ingen in i regeringsbyggnader, fick han veta av vakten. Modstulen lät han yxan sjunka in i Odogans pannben. Detta piggade upp både honom och mobben, varför det med glada tillrop stormade riksdagshuset med tjo och nja. I ankomsthallen stannade det framför nästa riksdagsvakt och gav honom en 20-kronorssedel. Vill ni vänligen visa oss var den viktigaste personen i huset sitter och känner sig påfallande överflödig? Vakten pekade på hallå där och skrattade hjärtligt varpå han svarade hjälpsamt. Det är inte han precis, men herr kommunbekäftige Blöttfar Fröklund kanske vet bättre än gammalt nök. Som jag punkt, med högburna huvuden och käckt svängande hårpiskor tågade hela konkarongen upprörsmän och uppviglade mot det kontorvakten vänligen uppbäckat, som Fröklunds. Passen slog in dörren, medan den minsta bråkmakaren snubblade in och blåste en agitatorisk fanfar i gedur på missflöjt. Det borde han inte ha gjort. Fröklund var allergisk mot fanfarer och avskydde dessutom dvärgar. Tungt beväpnade kommunkontorsvakter öppnade samfällt eld mot filren och allt försvann i blod, eld och krutrök en liten stund. När dammet och sörjan lagt sig över Basun, ty enbart han stod levande kvar, var det redan middagsdags, mindes Fröklund och tog fram matlådan. Jag har en unika box, om jag minns rätt innehållandes bryselkål. Vill du ha lite? erbjöd han igen i röst sin klavierbesökare. Fassen blinkade med ena ögat och satte sig på en liten pall. Fröklund framräckte en buket bryselkål och lite smör på en mindre tallrik. Nå, varmed kan jag stå till tjänst, min gode man? Fjäskade han. Fassen replikerade förelägget med munnen full av söndertuggad bryselkål. Jag skulle vilja ändra på saker och tingar i stan, sade han. Vilket ting? Vad i stan är det? Undrade kommunbekäftige, det ligger en kvarts fjärdingsväg åt syd-syd-norr, jämmelde konstapet Nusskotipat. Häpet vände sig Fröklund om. På fönsterbrädet stod, med sin bror i ett stadigt grepp, om nackskinnet. Nusk, hej, och såg tuff ut i stålmannen direkt. Strax bredvid knödelfabriken, fortsatte han obekymrat, och låg bländvitt punktgröt Lars tänkte inte hallå där mycket på, men däremot andras den döda får de bekanta. Han mindes sin tysklärare, Gunter Grafenstaff, som en gång ritat en graf över en stav. Han kunde inte tyska, men däremot imiterade han språket skapligt. Inte heller Hallodär var tysk kunnig av den anledning, men han trodde sig däremot vara det punkt Fröklund hade under tiden läst Hallodärs tankar eftersom Hallodär skrivit ner allt han tänkt på golvet med hjälp av bryselkålen, som han sedan tagit kort på och skannat. För att avslutningsvis publicera på sin hemsida, utan tag. Mös alltså Fröklund konversant, men fick inte mindre än tre likgiltiga blickar till svar, samt passens ena högersko, han hade för vana att bära tre på samma fot. Danke. Tillade han därför hoppfullt, men fortsatte olyckligtvis med ett optimistiskt, töten und jävunchen andisch, med inleber freund. Jämsiga bittergrossa T.S. Hals av gabben i mer käftund via langst. Passen blinkade förvånat och brast ut i gråt punkt. I gurrielistan hade något tidigare namnen på listan över gurrierna sortirats, dock i fel ordning, varför gurgmogulen gurgurgurgurri beslutat att gurgla sig med gurksaft. Effekten härav blev att listan fortfarande var helt uppåt väggarna, men gurguklar i stöpen punkt gröt Lars vaknade upp i torsdags. Men det var sista torsdagen det någonsin hände, vilket ting. Fortsatte kvassblök, som utan anmodan tittade in helt objuden, varpå han tittade ut igen och raskt fängslades av kommunkontorsvakterna Bengt och Örjan. Under dessa omständigheter kom det sig naturligt att han även arkebuserades grundligt. Punkt Sven Svensson såg kalabaliken vid rådhuset men lade ingen större vikt vid det. Han behövde en ny säng och svängde därför in på Storgatan och parkerade sin gamla Opel utanför Klas Tros säng och hisspalats. Han köpte först en hiss och sedan en till hiss, som gick sidledes, innan han slutligen bestämde sig för en sämre och dyrare hiss och stoppade in den säng han snattat i någon annans bil. Slutligen överföll han sin medhavda skinkmacka med glupsk lystnad, köpte ännu en hiss och lade sig att vila, ty nu var han trött. Eftersom hans säng och hisskäppande var till ända nyttjade han tillfället och somnade. Det skulle dröja länge innan han vaknade. Wagners knödelfabrik låg i stadens ytterkant. Ägaren var en notorisk upprörsmakare vid namn Otto Sockerduva Wagner, döpt och i viss mån uppfostrad i samma hus som knödelfabriken låg i, men utbildad i ett helt annat. I sin kikare kunde han se sin alma mater tvärs över jämtliga parken, i ett rosa moln av vänlighet. Teleskopet, däremot sade ingenting, var av märket, blörg, och förstorade inte alls. Han hade blivit lurad av en läcket framlagd marknadsföringskampanj där en snygg brud tittade på Merkurius, liggandes i bikini på himlavalvet, och hon var klädd i heltäckande vadmal och hatt och helt gömd bakom Jupiter, men Otto hade gissat att det antagligen fanns en vacker dam bakom den planeten. Därför ändå införskaffat sagda teleskop med en förhoppning att det skulle kunna se runt eller igenom allt som var i vägen för vad han ville titta på. Plötsligt såg han dum ut i sina vänners ögon när han via postorder fick hemskickat en tom toapappersrulle varpå två plastfoliebitar tillfästs, samt en lapp med texten ofarlig att titta på solen i. Okunnig om teleskopdesign, som han var, antog han helt enkelt att detta utgjorde sista skriket i astronomiska mätinstrument. Och skrik, det gjorde han när hans hornhinnor brändes till aska, vilket blev följden när han trotsade vett och sans och försökte räkna solfläckar en vacker dag, Nyttjande sen kuldran han fått av sin far och sitt nya teleskop, i hoppsat med ett annat, mycket bättre toapappersrulle plastfoliesystem. Plötsligt ringde det på dörren, och där stod kommunbäckets DF Röklund och Herbasson, med hej och hå i hasorna, får vi lov att stiga in? Undrade blöttfar vänligt. Vi vill gärna titta på när ni sitter och gör knödel här i er fina fabrik. Ja visst. Kom in bara. Svarade Otto barskt, reste sig upp och flydde ut genom fönstret. Sällskapet tog tillfället i akt att plundra lokalen på alla dyrbarheter, vilket gick mycket, mycket fort, och åt sedan upp allting, kallas. Skrek H, duckade för hejsarfil och skärpte sig ordentligt. Vagner stod och tittade in genom sitt eget fönster. Melankoliskt såg han sina pepparkakor, sin madrastoppning och allt tapet han hade haft omsorgsfullt lagras i konstapel hos enorma magsäck. Dessutom slickade hejrent i hans frys, jag sitter fast. Låtsades han, den lille spelevinken, men putslustig, som hovar knuffade han till frysen, så att den föll omkull. Således utan rekvisita, men liggandes under frys, garvade hej ihjäl sig. Otto Wagner funderade, som vanligt på vad som egentligen pågick inne i hans fabrik. Nu tycktes två av hans gäster inleda någon slags satanisk ritual runt resterna av den kulvälta kylen, inkluderandes hejs söndertrasade lik. Nåja, det har åtminstone roligt. Hoppades Otto och gick att odla jotrum i Åkersjö men misslyckades kolossalt. Punkt slut.